Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Vad vi kan göra då, det är ju se till att vi levererar det vi ska, det vill säga stöd ut i tid och jobba med förenklingar så mycket det bara går. Och jag vill verkligen liksom understryka att vi är på lantbrukarnas sida.
Matproduktionen ska öka igen och det är den svenska bonden som ska fixa det. På tidigt 90-tal var Kristina Nordin med och avvecklade beredskapslagren av livsmedel. Idag står krisberedskap högt på agendan igen för Kristina Nordin, nu som Jordbruksverkets generaldirektör. Fast den här gången så handlar det om andra frågor än lager med socker och spannmål. I det här avsnittet av Lantbrukspodden träffar lantbruksreporter Marie Henningsson generaldirektör Kristina Nordin för att prata om hur vi ska vara bättre förberedda i händelse av kris, men också om livsmedelsstrategin där Jordbruksverket och den svenska lantbrukaren är en viktig aktör.
Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att prata om livsmedelsstrategin. För att efter flera års lobbyarbete, främst från LRFs sida, så blev det till slut ett beslut om en livsmedelsstrategi. Och 2017, har jag läst på här nu, så var det när riksdagen tog beslut om en livsmedelsstrategi där målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det är långt det jag läste upp nu, men nu tänkte jag att nu ska vi resonera lite om det här. Och det första jag frågar dig om då, Kristina, det är ju vad är Jordbruksverkets roll i arbetet med att uppfylla strategin?
För det första så är det ju så att riksdagens mål om en livsmedelsstrategi, det är ju också Jordbruksverkets mål. Så att en viktig del är, som vi har jobbat hårt med, det är att integrera det i allt vi gör. Och det har vi gjort på det sättet att i våra interna mål, vår verksamhetsstrategi, så är de här målen med. Och i alla beslut som jag och avdelningarna fattar så ska man bedöma förslag, åtgärder, aktiviteter utifrån ekonomi, miljö och social hållbarhet. Alltså vi har integrerat det i vår målstruktur, uppföljning och beslut. Så det är en del. Och vi har haft utbildning för alla i livsmedelsstrategin, vad det betyder och hur viktigt den är. Sen har vi ju en lång rad uppdrag i de här handlingsplanerna som regeringen beslutar om. Många viktiga strategiska uppdrag. Och de här uppdragen som finns i handlingsplanen, de är ju, sätter ju fokus på särskilda frågor som är strategiska för den framtida utvecklingen. Till exempel har vi gjort en förstudie om en datainfrastruktur för jordbruket, en kunskapsnod för animalieproduktionen, kompetenscentrum för vatten och så vidare. Så integrerade i allt, särskilda regeringsuppdrag. Och sen har vi ett jätteviktigt uppdrag att följa upp livsmedelsstrategin. Årligen rapporterar vi hur det går, utvecklingen, konkurrenskraften. Och fjärde delen som jag tar mycket, lägger stor vikt vid, det är samverkan med andra. Att få alla myndigheter och aktörer som påverkar jordbruket att få alla med. Alltså att i dialog och i samverkan ha med detta perspektivet.
Känner du att det har blivit ett ökat intresse från fler myndigheter, att man är mer intresserade av betydelsen av jordbruket i Sverige?
Alltså, jag skulle gärna vilja göra en liten tillbakablick som jag har berättat om vid andra tillfällen. Alltså, Jag började jobba i mitten av 80-talet, alltså det är över 35 år sedan, och började med jordbruk och livsmedelsfrågor. Jag jobbade på en myndighet där man skulle utreda varför priserna ökar så mycket på mat. Alltså KPI, eller vad säger, inflationen var tvåsiffrig och maten drev inflationen. Jordbruket var ett problem. De var liksom introverta, jobbade bara för stöd, hade ingen kontakt med marknaden. Det var mitt första jobb. Några år senare jobbade jag på dåvarande jordbruksdepartementet då man skulle avreglera jordbruket. Omställning 90, kanske du kommer ihåg. Också, jordbruket var ett problem. Det var smörberg och köttberg. Den här sektorn måste jobba mot en marknad. Och när jag då jämför idag, så många år senare, så har faktiskt riksdagen fattat ett beslut, en tillväxtstrategi, om att vi ska ha en svensk matproduktion som ska öka. Och det är ju unikt, för riksdagen brukar ju fatta beslut om lagar, här fattar man beslut om mål. Men bakgrunden är ju att man ser den här betydelsen som den här sektorn har. Förutom att vi behöver mat i magarna, så bidrar den ju med liksom många andra samhällsnyttor. Jobb och tillväxt i hela landet. Det finns, den här sektorn är en av de få som finns i hela landet. Man brukar marken, då håller man... När man brukar marken blir det attraktivt, biologisk mångfald, attraktiva landsbygder. Vi har lägst antibiotikaanvändning i hela Europa. Låga klimat- och miljöavtryck. Vi behöver mer mat i världen och Sverige. Så självklart ska produktionen öka här. Och det tycker jag att jag ser skillnad i mina kontakter med andra myndigheter. I och med att det är ett riksdagsbeslut kan man inte runda den så att den finns med. Fler myndigheter ser och jobbar med den här sektorn och fler beslut har påverkats. Till exempel forsknings- och innovationspropositionen, där fyrdubblades anslagen till den här sektorn. Så ja, men jag förstår ju att en enskild lantbrukare kanske inte ser det på gårdsplan, men kunskap och insikt är ju första steget till förändring. Och nu pågår mycket arbete på många håll för att skapa de här förutsättningarna. Så att jag tycker det är ett jätteviktigt beslut, men vi är inte i mål. Fler måste göra mer.
Du pratade ju mycket om hur ni jobbar med detta och att ni följer upp det. Det görs ju då regelbundna analyser. Vad som ändå, det är bara 4 år, ska vi säga, sen 4,5 år sedan beslutet togs. Men visar analyserna någon förändring? Finns det en ökad produktion i landet?
Vi ser att produktionen har ökat de senaste 10 åren. Men utmaningen är lönsamheten. Att den måste öka, för det är bara lönsamma företag som är hållbara på sikt. Det är bara lönsamma företag som kan investera i ny hållbar teknik, som attraherar kompetens, attraherar kapital och har förmåga att möta framtida utmaningar. Så lönsamheten är viktig och där behöver det bli en stabilare och bättre lönsamhet, även om det finns företag som är lönsamma. Så att ja, produktionen har ökat, men lönsamheten har inte riktigt hängt med.
LRF har ju en rad, de har pekat på en rad punkter som man menar avgörande då för att livsmedelsproduktionen ska öka. Och ganska många av dem är ju naturligtvis riktade till Jordbruksverket. Och du har ju berättat att ni jobbar med det här, för det handlar ju mycket om att förenkla och att saker och ting ska gå snabbare. Och här står till exempel snabba utbetalningar av ersättningar. Och vi vet ju att hur det blev efter förra den programperiod som vi fortfarande är inne i då. Men nu är vi ju inne snart i en ny CAP-period. Och hur jobbar Jordbruksverket med att det ska gå bättre från början? För jag tror att det här är väl något som lantbrukarna verkligen räknar in i förenklingen för deras del.
Nej, men du har helt rätt att det är inte okej att inte en myndighet betalar ut stöd i tid. Det är liksom inte okej när en myndighet inte lever upp till de förväntningar, rättmätiga förväntningar som både medborgare och företag har. Så att klara nästa reform i tid korrekt och bra är liksom prio ett. Så att vad vi har gjort sen jag började då våren 18 är att vi har bedrivit ett systematiskt förändringsarbete på flera fronter som handlar förstås om att göra robusta IT-system, men också att i vår, liksom, det här kanske inte är så intressant, men det handlar också om intern styrning, uppföljning, ha koll, följa upp. Att jag som GD är väldigt nära de frågorna. Så att vi har jobbat systematiskt för att vara rustade för nästa reform. Och jag bedömer att vi är det, för att något annat finns inte på kartan att inte klara nästa reform. För att i de här tiderna, när det nu är extra tufft, vi kanske kommer in på det med liksom väldigt höga priser på insatsvaror, som är väldigt allvarligt när nu lönsamheten måste öka. Vad vi kan göra då, det är ju se till att vi levererar det vi ska, det vill säga stöd ut i tid och jobba med förenklingar så mycket det bara går. Och jag vill verkligen liksom understryka att vi är på lantbrukarnas sida. Vi vill inget heller än att den sektorn ska, att det ska gå bra för landets lantbrukare. Och det vill jag verkligen förmedla, att man ska känna i alla möten med oss. Och då är ju förstås utbetalningar i tid det mest centrala. För det betyder, det är ju liksom, påverkar likviditet och möjligheter att driva företagen.
En är ju då det handläggningsgaranti för myndigheter, står det. Och jag vet ju också att det har ju pågått ett, du har ju pratat om detta, men det har ju pågått ett förenklingsarbete myndigheter emellan eller myndigheter tillsammans för att minska på regelkrångel för både lantbrukare och även andra företagare. Och många upplever väl ändå att försvinner en regel, så kanske det kommer en ny regel. Hur mycket är egentligen från EU-håll och vad är svenskt? Vad kan man göra för att förenkla EU-krav?
Ja, alltså det här med förenklingar, det är ju också ett mål som har ligger väldigt högt i våra interna mål och vår verksamhetsstrategi. Och det är en utmaning. Jordbrukspolitiken är ju det politikområde som är helt och hållet gemensamt i EU. Det är ju nästan det enda politikområdet som är helt harmoniserat, som det heter, att helt integrerat. Och det är mycket regler från kommer. Så alla regler har ju sitt ursprung i EU, så gott som alla, på alla områden. Sen när reglerna är beslutade där, kommer de hem till Sverige, då omsätts de i regering och i förordningar, och sen kommer de till oss i föreskrifter. Och vi har förstås ett ansvar när vi omsätter dem, att göra dem så enkla som möjligt. Men vi kan inte alltid liksom ändra EUs regler, utan strategin där från Sverige, det är att vara med tidigt och försöka påverka. Att det är ju tidigt i process som man kan påverka i arbetet. Men sen är vi många länder, och lyckas vi inte så måste vi göra vad vi kan här hemma. Och jag tycker det värsta jag kan höra, det är när man säger att det är EUs fel. Det är därför reglerna är krångliga. Visst, de har sin grund där. Men vi måste jobba bredare. Dels så ska vi jobba med att när vi implementerar dem, genomför reglerna i Sverige, att göra det så enkelt som möjligt. Men sen måste vi jobba med en bredare palett som handlar om att underlätta för lantbrukarna att göra rätt. Alltså med kommunikation, information, enkla ansökningsförfarande, e-tjänster, e-post, ha ett bra bemötande, förstå lantbrukaren, vara tillgängliga. Alltså, så att det är ju en bredare palett. Jag tänker ju oftast på Skatteverket, där många tycker det är så enkelt. Och skattereglerna är inte enkla. Men att underlätta, göra rätt och visa tydligt att man är liksom på medborgarens sida, som i Skatteverkets fall och företag, och vi på lantbrukarens sida. Så att, vad vi försöker, det är att jobba med alla verktyg, och de verktygen är ännu viktigare när vi i grunden faktiskt inte kan ändra någon regel. Vi kan inte alltid det, utan den är satt av 27 medlemsländer, där medlemsländerna vill och kommissionen har kommit med ett förslag. Liksom, att man får jobba på bredden, men också förstås med reglerna. Och där är ju några, i den nya strategiska planen som vi fick höra om här av veckan, så är det ju några förenklingar. Men så vet jag inte. Vi mäter ju detta. Det är också något som jag har börjat med. Vi mäter regelbundet lantbrukarnas uppfattning om Jordbruksverket. För att det är otroligt viktigt för mig och för Jordbruksverket att lantbrukarna har förtroende för oss. Som jag var inne lite på tidigare, att Vi står på lantbrukarens sida, på jordbruket, på matproduktionens sida. Och då mäter vi det. Och den första basmätningen vi gjorde för några år sedan, som vi nu ska följa upp under våren. Vi gör det inte varje år utan vart annat för tredje år. Där får vi lägst betyg på regler. Så det är ett viktigt område att göra en förflyttning. Men sen kan jag ärligt säga, jag tror aldrig att jag kommer uppleva att alla lantbrukare säger att åh vad enkelt, det är busenkelt. För det handlar om djur, växter, mark, vatten, klimat, hälsa. Alltså mat är ju omgärdat med regler. Men jag vill se en förflyttning, att man upplever att det har blivit enklare och man upplever att vi underlättar för lantbrukarna att göra rätt, att vi har ett gott bemötande, vi förstår situationen så att man känner det här stödet för oss. Det är verkligen målet, och att det ska bli enklare i praktiken också. Men jag tror som sagt att vi kan aldrig säga att alla applåderar. Åh, vad enkelt. Men det ska bli förändringar i rätt riktning.
Ja, jag sitter alltså på Jordbruksverket nu och pratar med generaldirektören Kristina Nordin, och vi har pratat om livsmedelsstrategin, och den går ju självklart hand i hand med livsmedelsförsörjning för Sverige och med krisberedskap. En fråga som verkligen har, jag skulle säga för min del tycker jag att den har exploderat, och man har förstått att Sverige är ett annat läge nu än vad man har varit. Och jag vet ju att du jobbade ju med de här frågorna i princip innan det bestämdes att nu avvecklar vi beredskapslager i Sverige. Och nu är du tillbaks som generaldirektör för en myndighet som har ett stort uppdrag i det här, skulle jag väl vilja säga. Och tillsammans med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Livsmedelsverket så har ni ett uppdrag. Kan du berätta lite om det?
Absolut. Nej, men det är ju ett väldigt centralt och viktigt uppdrag. Och jag tänkte tidigare när du frågade mig om kunskapen och viljan och intresset för den här sektorn är större på grund av livsmedelsstrategin. Och då svarar jag ju ja, för att den har verkligen satt spår. Att fler omfattas, fler har uppdrag. Men en annan fråga som också ökat fokuset på den här sektorn, det är ju just beredskap. Där både pandemin har satt ljuset på att det är ingen självklarhet att ha mat i våra butiker. Men även det ökade osäkerheten kring det säkerhetspolitiska läget har också bidragit. Så det här är ju ett livsviktigt uppdrag. Och man kan väl säga att det vi gör nu handlar ju mycket om att ta in kunskap och fakta för att sen kunna omvandla kunskapen i konkreta åtgärder. När jag var chef för beredskapsenheten, det var mitt första chefsjobb 92-95, innan vi gick med i EU 95 och allt avreglerades. Då rattade ju min enhet beredskapslager som vi omsatte på marknaden. Vi hade ett ransoneringssystem manuellt, så att man hade ju verktyg igång för att klara den tidens liksom scenarier som vi skulle vara rustad för. Nu är vi ju i ett helt annat läge. Och jag skulle säga den stora skillnaden jämfört med då, det är ju att vi har en helt annan internationell handel, globaliseringen, digitaliseringen, globala värdekedjor, interaktion liksom i olika delar av samhället, i olika delar av livsmedelskedjan. Så att det är ett mer komplext livsmedelssystem och livsmedelskedja. Men syftet, det vi håller på med, det är mycket kunskapsuppbyggnad. Bara att säga några exempel, så har vi ju analyserat livsmedelskedjans sårbarhet och beroende. Hur rustade är kedjan vid bristsituationer? Till exempel, alltså det handlar mycket om att identifiera strategiska varor. Vad är liksom, ja, de strategiska beroenden? För att sen i nästa steg optionalisera detta i konkreta åtgärder.
När man tittar på hur LRF, de brukar säga att varannan tugga är svensk. Och sen 90-talet så har vi minskat, jag ska ta upp det med dig sen, men om man säger självförsörjningsgraden från 75% till 50% då. Och man brukar säga att vi lite raljerande att vi skulle kunna käka morotskaka. Vi har morötter, ägg, socker och spannmål. Och kanske ta en öl till. Det skulle väl också funka och hyfsat med mejeriprodukter. Men jag vet att man vill ju egentligen inte... ni vill ju inte prata om självförsörjningsgrad egentligen. Utan kan du utveckla det lite?
Det handlar ju om att vi ska ha en förmåga. Vi vill prata om försörjningsförmåga. Förmåga att kunna producera, leverera och få ut mat till medborgare. Och självförsörjningsgraden, lite liksom överdrivet, eller sådär kan man säga, att om vi säger att vi har 100% självförsörjningsgrad, men vi har inga betalsystem, inga transporter, ingen infrastruktur, ingen personal, inga reservdelar, inga insatsvaror. Alltså, man måste se på beroenden och helheten. Så vi vill prata om förmågan att kunna producera och leverera. Men försörjningsgraden är ju relevant. Jag menar, livsmedelsstrategin handlar om att öka produktionen. Och ju mer inhemsk produktion vi har, ju tryggare är det. Så att det är ju inte oväsentligt. Men det räcker inte bara att säga att vi har x procents försörjningsgrad, utan vi måste ha förmågan. Därför måste man jobba med helhetsperspektivet och jobba tillsammans med andra sektorer.
Ja, för jag tänker, det är klart, om man bara tittar på, om inte det andra är löst, så skulle ju gotlänningarna få äta morötter och vi skulle inte få några, hårdraget då.
Nej, nej. Ja.
Men jag har förstått att ni jobbar liksom på olika sätt med detta också, och bland annat såg jag, eller lyssnade jag på, att ni hade ett seminarium om hur man kan öka att få proteinet från växt istället, om inte man kan få det från djurriket. Och kan du berätta om ni tittar på mer sådana områden?
Ja, nej, men det är inte bara kopplat till det här med växtbaserat protein. Det har vi, den studien har vi initierat för att vi ser hos konsumenter och andra en ökad efterfrågan. Och då ville vi titta på hur är potentialen och så. Men det är också en bit i detta. Nej, men Livsmedelsverket har ju regeringens uppdrag att titta på hur kan en kriskost se ut. Och det blir ju en pusselbit i helheten. För man kan ju inte bara titta på vad ska vi äta i kris, utan vad har den svenska livsmedelskedjan för möjligheter och hur ser potentialen ut. Så att det är en fråga vi tittar på. Hur ska försörjningen se ut i kris och krig? Givet de förutsättningar vi har, de beroende som finns. Och vad som också kanske i ett senare skede, ska vi lagra någonting eller inte? Hur ska det se ut?
Ja, för på din tid då som chef för beredskapsenheten, visst var det lagring av livsmedel i Sverige då?
Då var det lagring av livsmedel, och rent konkret så var det scenario som Jordbruksverket skulle jobba utifrån det hot man planerade. För det var att norra Sverige skulle bli avskuret i en kris. Så att beredskapslagren, de var uppe i Norrland. Så att hela landet, även befolkningen där, skulle förklara 2900 kalorier under en månad. Det var så konkret. Under 30 dagar så ska man klara få i sig 2900 kalorier per dag. Så det var liksom väldigt matematiskt. Då lagar vi det. Sen lagar vi också insatsvaror. Men hur vi ska eventuellt lagra, det är ju en fråga vi har, men som vi inte har omsatt än. För det blir ju en fråga, hur gör man det på smarta sätt, på kostnadseffektivast, och ja, alltså utifrån alla möjliga perspektiv, vad är det bästa sättet att lagra om vi kommer fram till att vi ska lagra, och vad ska vi lagra? Där är vi inte.
Alltså, jag blev ju så nyfiken nu, för jag undrar, när man lagrade livsmedel, vad var det ni lagrade?
Jag vill knappt berätta. Jo då, nej, men det var bra. Men alltså, rent krasst så var det mycket socker. För det är så här att socker innehåller mycket kalorier. Och man blir inte stark och frisk i längden på att äta socker. Men om det handlar om under en kortare period att behålla energi, att klara energin, så var socker faktiskt en viktig del. Så det var en del, men det var inte bara socker.
Nej, och jag tänker socker är ju lätt att lagra.
Ja, exakt. Det är ju det. Var klara lagring. Men det var som sagt ja, andra produkter också. Det var spannmål och insatsvaror. Så att det fanns andra varor också. Men jag vet själv att när jag var ny, jag reagerade. Oj, vad mycket socker. Men det handlar också om att det ska vara ekonomi i det. Man måste ju omsätta de där lagren på marknaden. Vi kan ju inte trycka ut massa produkter som förstör marknaden. Utan det får ju vara en viss omsättningshastighet och så. Så att det är ett pussel. Men där är vi verkligen inte än. Och det här är ju viktigt att ha dialog med näringen själv också förstås. Så man ska lösa det här på bästa sätt. Om vi hamnar i lager. Men det är en fråga vi tittar på.
Ja, för att jag vet ju också att ni ska samarbeta mer med Norge och Finland. Och Finland har ju lyft som ett väldigt bra exempel nu i pandemitider. Och det har ju inte handlat om maten där, utan det har ju handlat om andra produkter som man har behövt, som de har kunnat ta fram, och inte Sverige. Ser du redan nu lärdomar som Sverige eller erfarenheter från de båda länderna som ni kan ta med er i ert jobb?
Nej, men det ligger ju i vårt arbete att också samarbeta och lära av andra. Och där är vi ju i början. Och man kan väl säga att Finland är väldigt duktiga på just det här beredskapen för flödet, hela flödeskedjan. Och de å andra sidan är lite intresserade av hur vi har byggt upp vår beredskap kring andra kriser. Vi har ganska en väl fungerande kris kring smittbekämpning när det är utbrott av djur. Så att ett lärande, men jag kan inte idag säga konkret att det här ska vi ta efter Finland, utan vi är i början av det här samarbetet och lärandet som är väldigt värdefullt, kommer att bli värdefullt. Sen har vi alla våra egna förutsättningar, men att lära av andra, och det gäller ju för övrigt allting, alla områden, att lära av andra. Så att
jag tänkte, du var ju ny generaldirektör 2018 när vi hade torkåret. Jag vet ju att du träffade och pratade med många lantbrukare den här sommaren och hösten. Och Jordbruksverket vidtog ju ett antal åtgärder för att försöka underlätta för drabbade lantbrukare. Tar du med dig någonting av det året i det här jobbet med krisberedskap?
Ja, alltså det var ju ett väldigt besvärligt år, och det som jag tar med mig som är så viktigt, det är ju dels behovet av liksom att agera snabbt och att tänja alla gränser. Jag ser verkligen möjligheter, tänja gränserna vad som är möjligt att göra i en krissituation. Det är det ena. Och sen samverkan mellan alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt och med näringen. Och en viktig lärdom som jag tycker är viktig, som vi förstår på Jordbruksverket, men som är viktig att sprida också, det är att det är inte bara så att torkåret, när det var över, så var det frid och fröjd. Utan det finns ju, det här är ju ingen, vi producerar inte spik, utan det är ju liksom påverkan av köttproduktion och annat kommer ju efter. Och det tror jag är väldigt viktigt när man att tydliggöra och sprida kunskap om och ha med i planering framöver. Att det här är en process. Efter en kris är otroligt viktigt att planera för att ta höjd på och ha med sig när man står mitt i krisen.
Jag tänker att vi avslutar här nu, Kristina. Och sen känns det som att jag återkommer gärna om det fortsatta arbetet med krisberedskap. Och sen finns det ju annat vi också skulle kunna prata om. Du nämnde ju själv det här med smittsamma djursjukdomar, vad det finns för beredskap om det. Så att vi kanske kan hinta lyssnarna om att det kan bli nästa ämne. Mm. Så jätteroligt att få träffa dig. Tack så mycket.
Mm. Nej, men tack att jag fick vara med. Mycket trevligt. Jag återkommer gärna.
Du har hört lantbruksreporter Marie Henningsson i samtal med Jordbruksverkets generaldirektör Kristina Nordin om krisberedskap och den svenska livsmedelsstrategin. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion, som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.